att du har kallat oss, Herre, till det här eviga hoppet, Herre. Tack i all evighet, Herre, ska namnet Jesus ljuda. Och vi vet att en dag, Herre, så ska alla knän böjas inför namnet Jesus. Alla knän ska böjas inför dig, Herre. En dag, Herre, en dag, Herre, ska du komma tillbaka, Herre. Och vi bara tackar, vi får längta till den dagen, men också leva här och nu, Herre, i den kraft som du har för oss, Herre. Tack för det fullkomliga riket som vi kommer få se en dag. Vi kommer få stå ansikte för ansikte inför dig, Herre. Men till dess, Herre, vi vill att namnet Jesus ska ljuda, Herre, ifrån vår församling, ifrån våra liv, våra familjer, Herre. Åh, Jesus, vi bara proklamerar ditt namn, Herre, över vår framtid, Herre. Vi proklamerar ditt namn, Herre, över åren som kommer och året som ligger framför, Herre. Jag bara tackar att du har gett oss en framtid, Herre. Och du har gett oss ett hopp, Herre. Och det hoppet heter Jesus Kristus. Det är dig själv, Herre. Du har utgett dig själv, Herre Gud, för att vi ska få ha en framtid, Herre. Och ett hopp, Herre. En evighet tillsammans med dig, Herre. Jag bara tackar dig att du tror fast, Herre. Och att du står fast vid alla dina löften, Herre, som har fått sitt ja och amen genom dig, Jesus Kristus. Amen. Tack, Jesus. Ska du bara säga tack, Jesus, för mitt eviga hopp. Tack, Jesus, för en underbar framtid. För en ljus framtid. För din vilja, Herre, tillkommer ditt rike. Sker din vilja, så som i himmelen, så och här på jorden. Amen. Halleluja. Tack, lovsångsteamet, att ni förde oss inför tronen. Helt underbart. Och ni får lov att sitta en liten stund. En ganska lång stund. Inte allt för lång stund, hoppas vi. Så härligt att se alla. Tack för förtroendet, Christian. Och att vi får möjlighet att predika tillsammans, Maria och jag. Det var ett tag sedan. Det är alltid en utmaning med förberedelser och småbarn, men jag tror att Gud har gett oss, lagt någonting på våra hjärtan som vi önskar få förmedla idag. Gud har en framtid, en spännande framtid för vår församling. Och vi har ju, precis som ni hörde innan, ett motto i församlingen: alla nationer och alla generationer. Och det här är ju inget motto som vi har suttit runt ett bord och försökt att komma på. Utan det är någonting som ligger nedplanterat i vår församling sedan början. Att få jobba med en bredd, med mångfald. Också jobba med många nationaliteter. Redan flytten till Bergsjön för familjen Wendersten och för mig, då var jag singel, byggde på ett tilltal om att jobba mångkulturellt och jobba överbryggande och med många nationaliteter, också nå nysvenskar. Så det ligger i Göteborgskyrkans DNA. Men det här måttet har också hjälpt oss att faktiskt definiera det. Vad är det vi gör? Vad är det vi bygger tillsammans? Vår vision, det är inte vår vision, men det är ett uttryckssätt av vilka vi är som Göteborgskyrkan. Och vi ska tala om ena delen av det idag, framförallt alla nationer. Och jag ska bara vilja säga så här, många av oss, vi är på olika sociala medier kanske, eller vi tittar på tv, eller vi ser löpsedlar. Och vi lever i ett samhällsklimat idag där jag upplever i alla fall att det finns mycket åsikter, det finns mycket misstänksamhet och det finns mycket rädsla och fruktan idag inför framtiden. Och vi kan se, men vi kan se Guds ord och vi kan se på Jesu undervisning liksom hur han hela tiden utmanar oss. Och jag upplever själv när jag läser Guds ord hur det utmanar oss att se bortom eller högre eller längre än den tidsandan som idag råder. Och jag tror att det är viktigt här att vi som Guds folk har en urskinning och att vi vågar att se vad säger Gud och vad säger Guds ord idag och inte följa tidsandan. Det är väldigt lätt att bli påverkad, infekterad eller i sitt sinne av allt vi läser och allt vi hör. För att idag så är allting så mycket närmare. Det är bara att öppna Facebook. Så plötsligt så är det någonting fruktansvärt. En bild som möter en. Och det påverkar våra sinnen. Och gör också att fina många gånger vi så in fruktan och rädsla. Men vi ska inte leva av det, utan Gud har tänkt att vi ska leva av hans ord och leva på ett annat sätt. Vi var ett gäng som var iväg här nu i januari i Uppsala på en konferens som heter Bygga kyrka, som Livets ord är arrangörer av. Och när vi kom dit så bara upplevde vi en sån fantastisk koppling. För att temat handlade just om precis det här, alla nationer och generationer, att bygga med mångfald och bygga mångkulturellt. Och det var så uppmuntrande. Så när vi var där så upplevde vi bara att det här vill vi prika ut och tala om i vår församling. För att vi står inför precis samma situation. Församlingen där hade upplevt hur Gud hade talat om att de ska förbereda sig för en ny våg av mission. Och i höstas här så förstod de bara att den våg av mission som de trodde var ett utsändande ut till andra länder var den våg av flyktingar som kom till vårt land. Och jag tror att vi står där också som församling. Att vi har en missionsvåg in till vårt land. Där vi står plötsligt i ett missionsfält bland så många människor som kanske vi inte hade kunnat nå till eller nå fram till på olika sätt för att på grund av liksom avstånden. Men plötsligt så är missionsfältet hos oss. Personligen då, så som jag nämnde innan här, så min längtan från början, kallelsen till Göteborg, att få vara med och få vara en del av att bygga upp en församling med just alla nationaliteter, med många nationer, med mångfald. Och det slog mig här för när vi hade vår medlemskurs, tror det var för 2 veckor sedan, så var ju majoriteten på den här medlemskursen var ju inte svensktalande. Och det blev så starkt när vi stod där att bara se den här drömmen gå uppfyllelse. Det här som Gud har talat om. Och bara uppleva att plötsligt så är vi bara omgivna av många nationaliteter. Och bara titta lite grann runt omkring här. Hur fantastiskt. Titta ni om lite. Ser ni vilken underbar mångfald? Ser ni vad många härliga färger på skjortorna och kläderna? Och ansiktena, hårfärgerna. Alltså vilken mångfald. Jag är så tacksam över vad Gud gör och den frukt som han ger till oss. För det är ju Guds verk, eller hur? Det är Gud som bygger sin församling. Men vi får vara med. Jag ska citera några bibelord också. För jag tror just detta att vi bygger någonting, vi bygger Guds rike. Och vi bygger det i en värld och ett miljö som är opposition mot Guds rike. Och vi bryter fram liksom i en slags motvind, eller man ska säga. Utan att vi ska bli en motståndsrörelse, för det har inte Gud kallat sig. Gud har kallat det till att bli en positiv kraft liksom, som går med, talar ut det som är gott, det som är sant. Vi ska inte vara mot saker, utan vi är först och främst för saker, eller hur? Vi är för Guds rik och så som Gud vill att vi ska göra. Men när vi gör det också så påverkas vi som sagt då av att i vårt tänk. Och jag ska citera några bibelord här då. För att just nu så står vi ju inför en situation där vi har mycket flyktingar i vårt land. Vi har mycket människor som kommer. Och det gör att plötsligt är det människor som vi inte är vana att relatera till. Och jag upplever att det börjar florera mycket rasistiska influenser. Det finns misstänksamhet. Ser tyvärr kommentarer på Facebook och så vidare. Men jag skulle bara vilja... Idag skulle vi bara slå ner liksom på något sätt fötterna, pålarna, vad vi står som församling. För att vi som församling, vi vill leva efter Guds ord. Och vad säger Guds ord? När vi var uppe här i Uppsala så var ju mycket temat kring detta. Och det som bara slog mig där, som inte jag tänkt på innan, det är alltså vad Gud säger om främlingen. Vad Guds ord säger om flyktingen. Och därför ska jag bara läsa 3 stycken bibelord här. 5 Mosebok 10:18. Jag citerar dem bara. Du får gärna skriva upp dem. Så kan du ta med och läsa dem när du kommer hem. 5 Mosebok 10:18 står det. Han skaffar den faderlös och änkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingen, för ni har själva varit främlingar i Egyptens land. Sakarja 7:10 säger så här: förtryck inte änkan och den faderslöse, främlingen och den fattige, och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Tredje Mosebok 19:34: främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren er Gud. Och det som inte jag har tänkt på innan, det är att faktiskt Guds ord talar uteslutande i positiv kontext om främlingen. Och det bara sköt in i mitt sinne, i mitt hjärta. Vad säger Guds ord? Guds ord talar hela tiden, uppmanar oss hela tiden. Ta emot främlingen, tänk på främlingen. Tänk på främlingen som det vore er egen familjemedlem. Ni har ju själva varit i samma situation. Ta emot, välsigna, klä. Och det utmanade mitt sinne, mitt hjärta, mitt tänk. Men också upplevde jag bara att här ska vi som församling vara måna om att ta in vad säger Guds ord. Även om det finns utmaningar som vi inte ska blunda för. Även om det finns situationer där vi kan gå in och vara naiva. Det ska vi inte vara. Även om de här utmaningarna finns. För utmaningar finns alltid när kulturer möts. Så innebär inte det att vi ska skapa vårt eget sätt att tänka. Utan vi ska följa vad Guds ord säger. Och jag skulle bara vilja liksom att vi... Det ska vi komma överens om som församling. Och här tror jag att det kan bli en brottning i våra sinnen. Det kan bli en brottning i våra tankar. Men jag tror att här idag så kommer det komma till en punkt där vi kanske behöver göra upp med vissa saker. Där vi behöver bestämma oss för, ska vi vara en motståndsrörelse eller ska vi vara en rörelse som välsignar, en församling som välsignar och som går Guds ärenden här. Amen. Jag ska lämna över till Maria och så kommer jag tillbaka.
Det här är någonting som jag, Boris, har burit på väldigt länge. Och sen vi träffades så har det samtalet hela tiden varit med i vår relation till och från. Hur vi kopplar med andra kulturer, hur vi bemöter andra kulturer. Vad vi har med oss för erfarenheter sedan innan. Och vad vi uppskattar och vad vi har lärt oss och så vidare. Det var någonting av det första vi pratade mycket om. Det var en av orsakerna att vi kopplade faktiskt den här första kvällen. En av dem. Alla av dem. Men när jag växte upp, så jag växte upp i en liten ort som heter Tidaholm. Det var väl typ 8-9 tusen invånare i själva staden. 14 tusen i kommunen. Det kom många jugoslaver dit. De blev ganska isolerade. Det kom många från forna Jugoslavien, måste jag säga, naturligtvis. Men då var de jugoslaver och de pratar serbokratiska, ja, exakt. Och vi träffade flera av dem, men vi kände fortfarande att det var en distans. De hade en annan kultur och på den tiden, det är ju nästan 100 år sedan nu som ni förstår, då pratar man inte så mycket om hur man kopplar in kulturer, hur man kopplar med, utan det blev liksom vi och dem. I de områdena bor jugoslaverna. Och jag minns att jag kunde aldrig förstå det. Varför man tänkte så. Och det kom även några iranier hem. Och vid ett tillfälle så var jag med en vän och hennes pappa hem till några iranier. Och jag minns att de hade två pojkar som hette Måsen och Håsen. De glömmer aldrig de namnen. Och när vi kom in där, de hade det så otroligt fattigt. De hade en soffa, en vacker matta på golvet, inget bord, nästan ingenting. Men det första jag kommer in så ger de mig... Jag kanske är 7-8 år. De ger mig en hel apelsin. Och för mig var det, vad ska jag få en hel apelsin? Då fattade jag att när jag såg i köket, de hade inte mycket mat. Men de gav. Och då möttes jag av det här, wow, vad frikostiga många kulturer är. Och så jämförde jag med min egen när jag växte upp. Att vi hade det inte så jättegott ställt. Så mamma var fantastisk på att koka soppa på en spik, som man säger. Man tog det lilla man hade och lagade mat och sådär. Men Gud liksom planterade in någonting och formade någonting i mitt hjärta. Som det hände någonting i mitt hjärta vid det där tillfället. Som jag alltid har kommit tillbaka till när jag mött en kultur som gav så osjälviskt. Och jag tror att det är någonting som är väldigt generellt för många kulturer som kommer till Sverige. Att många är otroligt generösa med det lilla man har. Och här känner jag mig själv jätteutmanad. Hur generös är jag med det stora jag har kanske jämfört med dem? Om jag skulle ge så mycket i förhållande till vad de gav, i förhållande till hur mycket de har, då skulle jag få en rejäl utmaning, har jag känt många gånger. Och jag tror att Gud behöver utmana våra hjärtan här, att vi inte ska blunda för det. Men Gud planterade någonting i mig som jag fick med mig. När jag flyttade till Sölvesborg så mötte vi många rumäner där. Rumänerna var ett folk som, de kom ju från forna kommunisten, eller kommunismen, och när det bröts så låg det här tänket, ligger kvar fortfarande jättemycket i de här länderna där kommunismen var så stark. Och när vi mötte där så mötte man många människor som fortfarande satt fast i mycket av det här tänket, och det präglade kulturen. Hur kopplar man med det när man kommer dit och predikar? Ja, där fick jag lära mig oerhört mycket. Men det som kom igen är att vad generösa de är. Vilken skatt det finns i de här människorna. Och jag tror att som Boris säger, när vi ser oss runt omkring här, vilken skatt det finns i varje människa här. Vilken gåva som vi missar. Alltså vi får ju förstå också att om vi förskjuter eller inte tar emot, så är det Guds gåva som vi inte tar emot. Jag kan inte se det på något annat sätt än att Gud ger oss gåvor till Sverige. Och här har jag blivit rejält utmanad när det gäller fruktan och saker som poppar upp på Facebook eller i tidningar, och man blåser upp saker. Men det är ett av fiendens starkaste vapen, så är det ju att så in fruktan i människor. För jag tror att Guds ord bryter bojor, och han vill bryta bojor i våra liv och bryta med fruktan i våra liv. För när Jesus säger positivt att vi ska få ta emot främlingen. Ja, främlingen kan också vara främmande liksom sammanhang i Sverige som vi inte känner till. Jag tror att Gud utmanar oss på många plan i den situationen som vi står i som församling idag. Att Gud vill hela tiden ta vårt hjärta och säga, Maria eller Göteborgskyrkan, är ni redo att gå längre? Är ni redo att dö lite bort mer från er själva, från ert egen själ, från ert eget tänk? Och ta ett steg till. Nej, jag vet inte vad det kostar, jag är lite rädd, jag vet inte vad som händer. Ursäkta tolkar, om det går snabbt här nu. Det var inte så många som tolkar av som tur är. Nej, inte tur är, menar jag inte såklart. Självklart. Väldigt synd. Vi behöver fler tolkar. Vad sa du? Det finns på farsi. Om ni behöver byta hörlur eller kanal. Ni kanske lyssnar på ett annat språk nu. Farsi finns. Inte? Okej. Okay. Nej, farsi finns. Okej. Okay. Men när jag drog mig vidare upp till Märsta så möttes jag av en annan kultur som har präglat mig oerhört mycket. Och det var jag började möta finska romer. Och jag förstod att jag kom mitt in där i en familj. Så blev det en stor väckelse i en släkt och i hela den folkgruppen. Märsta och Stockholm, där uppe finns det otroligt mycket finska romer. Många som har kommit till Sverige. Och där känner ni igen, man går i de här vackra kjolarna. Det kännetecknar mycket det här finska romer. Stora kjolar, en del, om jag inte har helt fel så är det 20 meter tyg för en del. De väger, eller 10 meter, ja någonting. Det är så här många, många meter. Jag fick prova en sån. Alltså, de har ju liksom väckade så här massor. Det är tungt, sånt här plyschtyg. Och när man tar på sig en sån, alltså jag provade en och gick runt med några minuter hemma hos mina vänner där. Det var så vansinnigt tungt. Men de bär det med en sån stolthet, och det är så vackert. Och när jag mötte det, jag tänkte, men hjälp, varför tar du inte av det? Den blir du inte trött? Men de behöver ju inte gå på gym, det är ju fantastiskt. De blir så starka ändå. Och när jag mötte de här, först var det en tjej som blev frälst, eller en kvinna, i den här familjen. Och ni vet att finska romer har tyvärr haft ett tråkigt rykte om sig. Och jag trodde på det ryktet. Men när jag lärde känna dem så fattade jag att vi behöver ju så in ett nytt rykte om finska romer. Det är ju fantastiska människor. Men ett sånt kulturarv. Allt kanske inte är bra, men det som är bra tar vi emot. Eller hur? Och när jag satt ner och pratade med de här fick se hur de blev andedöpta. De tog med sig familjen. Brorsan blev frälst. Han var en fantastisk sångare. Nils, du kan börja lite redo här. En brorsa i det här gänget var en fantastisk sångare. Och en av dem var pianist som hade en underbar smörjelse att spela. Och de här var med och spelade på vårt bröllop sen, mitt och Boris. Och det var fantastiskt att känna att man hade sina vänner där. Och jag var så stolt över dem. Och jag kommer ihåg att när vi satt där, så de tog med sig pappa. Och jag tror att det var så att mamman och pappan, de var runt i 60-årsåldern när de blev frälsta. Alltså visst, det är underbart. De kunde nästan ingen svenska. Så jag var tvungen att lära mig lite finska fraser. För jag ville så gärna koppla med dem. Och jag tror att det är kanske ett sätt som vi får göra när vi sträcker oss ut. Att vi lär oss någonting lite om en annan kultur. Och det gäller inte bara svenska kulturer. Utan det gäller kanske finska kulturer till iranska kulturer. Iranska kulturer till spanska kulturer eller spansktalande. Vi måste se det som människor bär på. Och flera av de här systrarna som blev frälsta, de blev några av församlingens starkaste förebedjare. Du vet, det var riktiga finska krigare som kom igång. Och de bröt saker i bön. De bröt saker över människors liv så den helige ande föll över många som kom till kyrkan. Och när flera av de här var med i lovsång och vi hade gospelkör och vi fyllde kvällarna. Och de här blev ju också liksom representanter för församlingar eller för människor in i sin kultur. Så de kunde i sin tur bjuda med jättemånga av sina vänner. Och det var helt fantastiskt ju mer man lärde känna dem. Och man lärde känna dem så pass att man kunde skoja med dem och att de körde tankar aldrig för mer än 100 kronor ifall de behöver sälja bilen på vägen hem. De är fantastiskt duktiga på bilar, många finska romer. Helt otroliga. Så hade man problem så kunde man bara gå till dem och få hjälp. En av de här killarna som blev frälst blev väldigt god vän med mig och hans fru. Så jag bad honom bara skicka ett litet klipp. Vad det har betytt för honom att få koppla. Så ni inte tror att jag står och hittar på en story här. Han och hans fru blir frälsta. De är med och tjänar Gud idag. De har fått vara utsänd till Afrika. Och varit på missionsuppdrag. Ja, vi kan köra. Wow, det betyder allt. Alltså när han skickade den här igår kväll så kom tårarna. Det betyder allt för en person som blir mottagen. Det betyder allt. Min farfar flydde till Sverige från kriget i Norge när han var ungefär 6 år. Han blev pastor i Sverige och har predikat och fått vara med och förvandla många ställen i Sverige. De hade starka bönenätter. Han var norsk, han var inte svensk, det kanske ligger lika, men det finns fortfarande många skillnader i kulturer. Det betyder allt för min farfar att bli mottagen. Alltså när vi förstår vad det betyder för människor att bli mottagna. När vi blir fyllda av Gud och blir fyllda av den helige ande tillsammans. När vi bad ihop med våra finska vänner. När vi hade träffat med dem nu angående finska pingst. Så betyder det allt att få uppleva den helige ande tillsammans. Det betyder mer än allting. Och vi vet att det vi står för är att Guds rikes kultur ska vara starkare än någon av våra inpräntade kulturer. Även om varje kultur bär med sig massa fantastiska saker. Så finns den röda tråden och det starka bandet i Guds rikes kultur. Vad säger Guds ord? Vi svenskar kanske är som främlingar för flera av flyktingar eller invandrare som kommer till Sverige. För att vi har en främmande kultur. Vi är som främlingar in i andra kulturer. Så vi behöver också tänka liksom lite tvärtom. Hur upplever andra när vi tar emot svenskar? Hur kan vi liksom hitta varandra? Jag tror det är när Guds ande förenar oss. Där är mötesplatsen. När vi får predika evangeliet som når över alla kulturer. När vi får älska människor för dem de är och se att de är bärare på Guds gåva. Guds fantastiska gåva. När Jesus föddes, och föddes han in i en tid där Herodes var på tronen och han var en fruktansvärd. Han hade mördat sin fru och flera av barnen, och han mördade en av sönerna senare också, så tog ifrån honom allt arvet. Alltså han var ju en fruktansvärd person. I den här situationen föds Jesus in. Vi kan kolla lite här i Matteus 2. Jesus var ju en främling, han var ju väldigt liten, så vi säger att Jesus vet vad det är att vara en främling. Visserligen kanske han var så otroligt liten då när de fick fly till Egypten. Men han vet vad det är att vara föraktad. För sen när de skulle fly, eller när de skulle flytta tillbaka till Israel, så fick de flytta till Israel eller till Nasaret istället för att flytta tillbaka där de hade tänkt. Så Jesus föddes med hot över sitt liv. För Herodes ville döda alla pojkar under 2 år. Så Jesus liksom föds in i en tid där det finns dödshot för hans ålder. Vilket är fruktansvärt. Och många människor som kommer till Sverige står under kraftiga hot på grund av olika orsaker. Vi ser hur kristna liksom mördas på olika brutala sätt runt om i hela världen. Så historien upprepar sig på grund av fruktan. Man vill inte förlora makten på olika sätt. Så det som händer idag är detsamma, att man vill utrota det som hotar positionerna. Men halleluja, Guds rike består. Guds ord har bestått genom alla prövningar, genom alla tyranner, genom alla utrotningsförsök. Halleluja. Vi läser i Matteus 2:13. När de vise männen hade farit, se då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: detta är när Jesus har fötts och de är där i Betlehem. Så säger ängeln: stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet, att döda det. Han kommer till och med att söka efter barnet. Alltså hur tror ni att man känner sig som mamma som har en liten bebis där man vet att kungen i landet, makthavaren, kommer söka efter ens lilla barn? För att man känner sig hotad av denna lilla bebis. Alltså kan ni tänka er vad fruktansvärt. Så Jesus föds in under sådana hot och press. Och hade han skickats tillbaka så kanske han hade blivit dödad. Men Gud hade en högre väg. Och jag tror att många som kommer till vårt land har Gud en högre väg för. Om vi ska vara motståndare till Guds plan så försöker vi om inte att göra det Gud har planerat. Naturligtvis ska vi inte blunda för utmaningar som vi står inför, som Boris säger. Det har hänt tråkiga saker, men vi vet att vi måste tro på Gud. Att Guds ord är starkare än några bojor. Guds ord är starkare än all fruktan över vad som kan hända. För vi upplever att det finns en fruktan idag. Hur ska det gå för Sverige? Men Gud är Gud och han har en plan för Sverige. Och när vi håller fast och hakar fast vid den här planen så förstår vi att oavsett vad våra rädslor är, oavsett vad som sprider sig i media. Och för det första så vill jag avslöja en sak. Många av de som skriver media uppslagen är inte fyllda av Guds ande. Det var ingen överraskning, va? Så varför ska vi lyssna till de som inte fyllda av Guds ande? Så när jag ser ett anslag nu på, vad heter det, de här löpsedlarna, ja, så vet jag att det har inte Gud sagt. Vi ska inte blunda. Men så vet jag att okej, det står. Men Gud har sin plan. Och den vinner. För att Jesus är en vinnare. Och du är en vinnare. Halleluja. I det mänskliga så kan vi se på förhållanden i Sverige och i vår situation idag på ett sätt. Men vi behöver se vad Gud har för plan. Så vi vet att när Herodes dog så flyttade de tillbaka till Israel, Jesus familj, Josef och Maria. Men Gud varnar dem igen. Och de flyttade då till Nasaret för att de var efter. Och Jesus bodde ju i den staden och växte upp. Vi vet att han kallades för Jesus Nazaren. Och i Nasaret så hade romarna liksom en plattform den romerska garnisonen eller armén hade liksom ett kvarter där som bevakade Galileen. Det var ett högkvarter för romarna. Så därför så avskydde judarna staden. Och jag har aldrig tänkt på det innan, men ju mer researcher om det och förstod att men det var därför Nasaret var så föraktat. För att romarna hade sitt högkvarter där för att liksom... Och det var också så att det var en mötespunkt för stora vägar som korsades där. Så det fanns ett inflöde av saker som hände runt om i världen. Så Nasaret var en väldigt föraktad plats. Och vi förstår att det var en ganska allmän mening runt i trakterna där. Så Jesus blev föraktad för att han kom från Nasaret. Och i första Johannes, eller i Johannes, förlåt, vi kollade Johannes. När Jesus har vuxit upp sen och börjar kalla på lärjungarna så möter han Filippus. Och Filippus, när Filippus möter Jesus och blir kallad till lärjunge, så står det att han går och söker efter Natanael. Och Natanael tror vi är den som kallas för Bartolomeus sen, eller Bartolomaios, man säger på olika sätt. Och Natanael säger, Nasaret, kan något gott komma därifrån? Vi kan läsa det här i Johannes kapitel 1 och vers 44. Så står det att Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom, den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nasaret. Så Filippus och Natanael och de har redan pratat om innan, om Messias. De vet att han ska komma. De har läst om det det som Mose har pratat om i lagen. Så när han hittar Natanael, då säger Natanael till honom, kan något gott komma från Nasaret? Så hur ska han kunna tro att Jesus kan komma från Nasaret, från den föraktade platsen? Så om Jesus kommer till dem, då vet vi att Jesus är redan föraktad och hånad bara för var han kommer ifrån. Inte från vem han är. De visste inte vem han är, vad han kan göra. De hade inte lärt känna honom. Och är det inte väldigt lätt att vi gör så som människor? För att vi har hört att någon från någon kultur har gjort ett misstag. Så tror man det om alla för att de kommer från den platsen. Det var något av det första Jesus mötte när han gick ut i tjänst. Så när Jesus såg Natanael komma så sa han om honom, se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek. Trots att Natanael har tvivlat på Jesus så säger Jesus något gott. Det är ju fantastiskt. Natanael frågar honom, hur kan du känna mig? Jesus svar, innan Filippus kallade på dig så såg jag dig där du var under fikonträdet. Då mjuknar Natanael och så säger jag, rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Och Jesus svarar honom, därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta ska du få se. Och det här bara exploderar mitt hjärta. Att när man tar emot det så kanske är främmande. Så ska vi få se någonting som är större. Jag väntar på vad det är vi ska få se på som församling som är större än det vi ser idag. Jag tror att varenda stol ska vara full i den lokalen när vi samlas till gudstjänst. Jag tror att det ska få gå ut ett rop över Göteborg. Att vi ska få se någonting större. Jag tror att den heliga ande ska få bara komma över våra gudstjänster. Att vi inte bara ska flirta med människor utan människor ska få möta Guds kraft. Och jag tror att det är Guds kraft och den heliga ande som sätter människor fria. Och det ska vi predika frimodigt för alla nationer som kommer till oss och som vi når ut till på olika sätt. Halleluja. Tack Jesus. Så vi vet att det var nära att Natanael inte trodde på att Jesus skulle komma därifrån. För Jesus, han upplevde utanförskap kanske redan innan. Förföljelse och dödshot. Men han bryter igenom det. Han bryter igenom allt det som fanns med honom, som fanns över honom. Och jag tror att det är en utmaning också till alla kulturer. Att bryta med det som finns över oss. Och för, var det förra bönebasen på fredagen för en vecka sedan drygt, så upplevde jag bara Guds ande talade till mig att jag upplevde att det är många som bär på tuffa minnen. Man kanske kommer från olika länder, kommer från kulturer. Och att Gud vill bryta med minnen, att Gud vill läka sår i våra minnen. Och jag tror att Jesus behöver starta en läkeprocess i oss. Både läkedom från fruktan, för jag tror att fruktan kan man ibland känna att du måste göra dig av med fruktan. Men fruktan kan också vara som ett sår för att man har mött någonting. Och Jesus är barmhärtig. Han går fram med all sin kärlek och gör det som är gott i våra hjärtan. Ni vet att Paulus, när han led skeppsbrott, när han hade stått inför Agrippa, så får han hålla sitt försvarstal och han får bli fången och han skeppas vidare. Han får byta skepp och han är 14 dagar någonting utan mat och han är stormar och vågor. Och då tänkte jag bara, det är ju så jättemånga flyktingar har det. Man har varit ute på Medelhavet i många, många, många dagar och nätter. Paulus visste hur det var. Och jag tror att många kristna har kommit den vägen också. Jag tror att Sverige kommer få uppleva Jesus på grund av de kristna som i sitt mod har korsat flera länder. Och att Gud kallar människor hit för att predika in och förvandla våra liv. Jag är hungrig efter det. Förstår ni vad jag menar? Jag tror att Gud skickar människor till oss som kommer förvandla vår församling. Som kommer förvandla Göteborg. Halleluja. Nu tror jag Boris ska få ta över. Ja.
Det slog mig också när vi var uppe i Uppsala där. Vi läste från Apostlagärningarna. Jag har aldrig tänkt på det innan. Att den första församlingen föddes ju rätt in i en mångkulturell miljö. Och vi ska läsa Apostlagärningarna 2:5. Det kan du slå upp. Det är de där verserna som jag tidigare bara rabblat igenom. För det är bara en uppräkning, tycker jag, massa av folk. Och liksom, en hel gande kom ner. Det har liksom varit de där verserna man har fastnat vid. Men så bara upplevde jag, fick uppenbarelse, liksom såg det här på ett helt nytt sätt. Det står i vers 5 att nu bodde i Jerusalem. Det bodde ju fromma judiska män från alla folk under himlen. Snacka om mångkulturell miljö som den första församlingen föds i, eller hur? Och vad händer då när den helige ande kommer över församlingen? Det står, när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är det inte galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen, Kappadocien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, Egypten eller Libyen, åt Cyrene till, eller inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan detta betyda? Andra sa det hånfullt, de har druckit sig full av sött vin. Men då tar Petrus till orda och han predikar och han får se på den dagen 3000 människor komma till Kristus. Det blir en väckelse. Alltså, Guds församling föds i en mångkulturell kontext. Jag har aldrig tänkt på det innan. Kan det bli mer bibliskt, eller hur? Alltså den första församlingen är ju alltid den församlingen som vi alltid lyfter som mönsterförsamlingen. Och det är ju det. Det är ju liksom där det startade. Eller hur? Och det är ju liksom, det är också mönsterbild för oss. Hur Gud vill bygga sin församling. Han visar ett, liksom det första exemplet. Och jag kan bara tänka mig liksom, tänk vilket virvar. Lukter, uttryck, färger, former som finns i den här myllrande miljön. Och där växer församlingen fram. Alltså en plats, en församling med mångfald. Och sen fortsätter det ju. Jag tänkte på när Christian predikar här första Petrusbrevet förra söndagen. Det står ju faktiskt att första Petrus 1, det var till de som levde som främlingar. Kristna som levde på grund av förföljelse, olika sätt utspridda. Och levde som främlingar på olika platser. Och då skrev ju skrevs det här brevet som en uppmuntran och en styrka till de kristna som levde som främlingar. Och vi kan ofta se, vi kan se liksom den första förföljelsen som kom över Jerusalemförsamlingen, hur de spreds ut. Att det också är nyttigt att faktiskt tänka på det bakvänt. Det är så lätt att vi tänker från, som jag då, från mitt svenska perspektiv. Men det kan vara väldigt nyttigt att sätta sig in i varandras perspektiv för att få förståelse och förstå hur Gud bygger. Och jag tror att det som Gud vill forma i vår församling och i sin församling, det är en miljö där vi ser mångfald som en, det är en välsignelse. Och där våra attityder också får återspegla det. Och jag tror att vi behöver göra upp med vissa saker i våra attityder. Men tänk att få mer och mer attityd av att det är härligt när det är många olika typer av människor och nationaliteter. Och det är den heliga ande som skapar det. Jag tror ytterst är det den heliga andes verk. Det står ju så här i Galatierbrevet också 3:26 att alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och det är den heliga andes verk i oss. Det är mångfald. Det är liksom uttrycket av Guds rike. Jag bara tänker, bara så här grundläggande, treenigheten. Vad är treenigheten? Jo, det är mångfald och enhet, eller hur? Det är en mångfald uttryckt i enighet. Visst är det välbehagligt? Det är liksom Gud själv återspeglar det han har skapat, eller hur? Han har skapat oss till sin avbild av treenighet och mångfald på samma gång. Det är fantastiskt. Jag tror att vi alla har blivit utmanade och vi går mot en avslutning i den här predikan. Jag tror att Gud ska göra saker i våra liv här nu. Och jag ska lämna över till Maria en stund igen.
Jag tror att Gud utmanar oss idag att ta emot olikheter. Det vi inte känner till. Att vi inte ska döma saker bara för att det för oss kanske är okänt. Vi svenskar är ju ganska genomtänkta på ett sätt. Och personligen så kan man uppleva det ibland svårt att liksom bara gå ur det egna som man är van vid. Men när Gud utmanar oss så har vi möjlighet att säga ja eller nej. Men bara för att vi gör saker och ting på vårt sätt så behöver det ju inte vara rätt. Man gör saker på sitt eget kulturella sätt. Men jag tror att det handlar om att våga ge upp av sig själv. Och ta in det som Gud sänder i vår väg. För jag tror annars så missar vi någonting som är något värdefullt. Och våga koppla med en ny kultur eller nya kulturer. Jag vill bara ge dig några korta exempel som har varit värdefullt för mig. Där Gud har utmanat mig att göra någonting för människor som har kommit i min väg. Bara några exempel här från Göteborg till exempel. Så kan man ju ibland liksom känna tanken slår en. Men jag gör inte tillräckligt. Men jag tror att om vi gör det Gud manar just där och då. Och tränar oss för. Det finns ingen mening med att vi ska känna fördömelse eller fördöma oss själva eller fördöma någon annan. Utan var är vi ansvar för? Hur förvaltar vi det när Gud säger nu? Gör någonting. Jag tror att när vi gör någonting i det lilla så betyder det så mycket för människor. Till exempel när jag har varit på Rusta vid något tillfälle så vi står inför utmaningar med att det sitter många tiggare överallt. Och ber om pengar och det är jättesvårt hur man ska hantera det. Och jag känner att vi kan inte hjälpa alla, men vi kan göra något. Vi kan se dem, vi kan ta i hand, hälsa på dem, titta i ögonen, lära oss deras namn. Och när jag varit där så, ni vet, ibland när det regnar, det gör så ont och man går och sätter sig i sin varma, goa bil och där sitter de kvar i regnet. Så vid något tillfälle så har jag sprungit ut och gett dem mitt paraply. Då fyller jag ett litet behov just då. Det kanske var det största behovet de behövde. Att få känna sig lite torr eller få känna att regnet inte kom på dem. Det kan vara en liten sak du kan göra. Till exempel uppe vid ett annat litet torg här i närheten så sitter en kvinna som jag brukar träffa. Och häromdagen när vi kom dit, så jag och Chanel, så ser hon oss på långt håll i, liksom inne i köpcentret där. Och hon ställer sig upp och hon ler och hon vinkar och sådär. Då känner man, oj, hon känner igen mig, jag har knappt gjort någonting. Och då förstår jag att det var så värdefullt det där lilla. Att ge lite bröd, köpa lite frukt, kanske ge någon slant. Och då ställer hon sig upp och springer och kramar om mig. Och jag kände att jag nästan skämdes för att jag inte hade gjort mer. Men jag förstod att för henne så är det där lilla så oerhört värdefullt. Och jag kramar om henne. Jag vet inte ens om hon har fått någon kram sedan hon kom till Sverige. Tänk att bara få en kram. Det kostar ingenting. Bara lite bekvämlighet. Hon kunde få två liksom. Hon berättade lite kort att hon är från Bulgarien och lite saker om hur svårt det är. Jag kan inte hjälpa hela hennes liv just där och då, men jag kan göra något som underlättar lite. Och liksom på olika sätt. Och när jag bodde i Märsta så, bengaler finns ju inte så jättemånga i Sverige, de som kommer från Bangladesh. Så vid ett tillfälle så mötte jag en familj som var bengaler. De är jätteduktiga på engelska. Men jag har växt upp med en kompis som hade varit missionär i Bangladesh. Så jag hade bara fått lära mig en fras som satt kvar sedan jag var 10 år. Och det var Tumi Balobashi. Och det betyder jag älskar dig. Och jag sa det till dem och vi skrattade. Då började de gråta. Så säger de, vi har aldrig mött någon i Sverige som kan ett enda ord på vårt språk. Och jag tyckte liksom, det var nästan pinsamt, jag kunde 3 ord. Men för dem var det här lilla så oerhört värdefullt. För att få känna att det fanns någon som kunde något litet om deras kultur. Och om vi börjar tänka så att vi gör något, så uppfyller vi Guds vilja. Att välsigna och uppmuntra. Att inte bara ignorera människor som vi går förbi. Tänk dig själv att bara bli förbigången eller liksom åsidosatt eller man bara går förbi och nonchalerar. Jag vet, vi ser dem överallt, men jag har bestämt mig för att jag ska titta på dem, jag ska hälsa på dem, jag ska ge dem min respekt och liksom göra något litet. Halleluja. Men jag tror att Jesus idag, Mats, du kan få komma upp. Jag tror att Jesus idag vill kanske... Det är lite jobbigt att det rör sig upp saker och ting i våra hjärtan. Men jag tror att Jesus vill att vi gör upp med rädslor som har smygit sig in i våra hjärtan. Rädslor som kanske började med att vi hörde någonting. Vi såg något på löpsedeln. Vi fick en uppfattning. Hälften av det vi tror eller 90%. Man brukar säga att 80-90% av det man oroar sig för kommer aldrig hända ens. Så vi kanske bär på oro och fruktan över saker som aldrig ens kommer inträffa. Och det blir inte rättfärdigt inför Gud. Så när vi också var i Uppsala, då fattade jag själv att jag bar på vissa rädslor som jag inte hade förstått på grund av vissa situationer. Så jag fick bara ställa mig och gråta inför Herren och säga förlåt. Förlåt att jag varit rädd för det här och det här. Förlåt mig, Jesus, vill ge mig en ny chans här. Och jag kände hur Gud liksom bara lyfte bort den bördan. Och jag tror att det kanske är fler som behöver göra det inför Gud idag. Så vi ska bara ge möjlighet. Och det här tror jag också kommer få vara en process som pågår i oss. Jag tror att det är någonting som fienden länge kommer fresta oss med. Att vi ska behöva stå fienden emot på det här området. För det här att ta emot och koppla med andra kulturer, det är någonting som är välbehagligt inför Gud. Och vi upplever igen och igen och igen på Guds, i Guds ord. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus. Vi vänder oss inte först och främst till våra rädslor just nu, utan vi vänder oss till Jesus. Som vet hur han ska hantera det vi tänker på just nu. Det som bubblar upp, det som kommer. Tack Jesus att du är våran Herre. Tack Jesus att vi vill göra det som är välbehagligt inför dig, Herre. Tack Jesus att du också utmanar oss på det här området. Tack Herre. Tack Jesus att du hjälper oss att bara säga förlåt, Herre. För det vi kanske har föraktat, Herre. På grund av att vi inte har förstått eller sett eller kopplat med dig, Jesus. Vi bara ber dig, Herre. Förlåt oss, Herre. Förlåt oss i vår kanske dumhet eller okunskap, Herre. Förlåt oss att vi har föraktat det som du älskar, Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus för att du gör allting nytt, Herre. Du ger oss en ny chans, Herre. Tack Jesus att du bara tar bort fruktan över hur det ska gå för Sverige, Herre. Tack att du tar bort en av de...